nu ett utflyktstips till er som eventuellt tar en trip till Stockholm i sommar. För just nu och fram till mitten av augusti pågår en taktil modeutställning på Nordiska museet. Utställningen heter Modemakt och Synskadades riksförbund har faktiskt haft ett finger med i spelet vid tillkomsten av utställningen. Johan Rosengren vid Läns och Riksnytt träffade intendent Helena Lindroth. Och framför dem står en statyett av en kvinna klädd i krinolin och det är helt okej att känna på den.
Ja, man får känna på den. Det är en taktil modell kallar vi det för att det här ska man ta på och känna på och se på genom händerna. Det finns 13 sådana här olika modeller i utställningen. Gjorda då för Modemakt heter också underrubrik 300 år av kläder. Så att det är ungefär 300 år av olika mode och här ser vi då en kvinna från 1780-talet i en ganska enkel klänning med små veck och så. Och de här modellerna de har utarbetats i samarbete med Synskadades riksförbund. Och då hade vi två testpiloter här. En person som inte såg någonting och en person som hade en viss syn. Och vi har kommit fram då tillsammans till att det ska vara vit färg, inte någon målning på och det ska vara ungefär 30-40 cm höga modeller. Och det här har fungerat väldigt bra för alla som är på besök i utställningen.
Ja, det är alltid roligt att känna på saker och här kan man alltså följa modets utveckling i 13 steg. Och det finns också en speciell audioguide kopplat till just de här små statyerna.
Ja, det gör det. Och den har då en ett stilhistoriskt innehåll man kan följa från A till Ö kan man säga. 1960-talet är det sista som vi har då. Sen finns det en annan audioguide som följer innehållet i Modemakt 300 år av kläder. För den här utställningen berättar mycket om varför och hur svenska folket har klätt sig som de har gjort. Om man var bonde, bondesamhället på 1780-talet, det var 80% av Sveriges befolkning. Hur nåddes man av modet och i vilken grad kunde man följa det? Vem spred mode och var fick man influenserna ifrån? Hur påverkade man varandra i hur man klädde sig helt enkelt? Så vi kan koppla direkt från den här taktila modellen som ju är då från slutet på 1700-talet till en kvinna som faktiskt är klädd ungefär så i en monter intill här.
Ja, precis. För här finns en egentligen långa montrar där man kan då med massa figurer i olika kläder i naturlig storlek där man kan då följa modet under de här tre epokerna. Och här ser vi kvinnan med en krinolin. Och
hon Nej, det är inte en krinolin.
Det är inte en krinolin.
Nej, det kommer på 1860-talet i nästa innehåll som jag ska berätta om.
Men det är ändå en kjol som böljar utåt över höfterna.
Ja, åt sidorna, inte bakåt och framåt. Krinolinen har mer en rundad form,
just
som en
så
timglasform. Men det kommer jag in på med en liten stund. Men den här kvinnan, hon står bredvid en man som är klädd i siden och sammet, rött och svart. Och han har den så kallade nationella dräkten på sig. Vi är nu i 1780-tals nedslaget i utställningen. Och här har Gustav den tredje gjort propåer att Sverige ska klara sig med sin egen ekonomi och sin egen textila tillverkning. Och det är svensk sammet och svensk siden i dräkten och det är ganska fantastiskt. Men det var ju inte exakt samma kvalitet som det franska och det franska modet var ju otroligt mycket mera fantastiskt. På 1700-talet var det blommigt och det var exklusiva tyger och det var enormt mycket dekorationer. Och det kan vi också se som en slags pandang till den här tvärs över i gången här. En rosa, enormt flödande pudding nästan kan man säga om
ja,
den här klänningen.
Verkligen. Mönster. Rosa och blomliknande rosetter.
Och väckband i siden och vitt och rosa. Ja, den är fantastisk. Och det här var ju vad man önskade ha och man hade det också. Och vad det gäller bondebefolkningen så man importerade ju, smugglade in ylletyger från England som var otroligt skickliga på att göra exklusiva tyger. Och det finns ju massor i samlingarna så ja, förbuden fanns, spreds via prästen i predikstolen men man skaffade sig det här fina.
Men kungen tryckte på då för att adeln skulle klä sig jämförelsevis enklare än man gjorde i Frankrike.
Ja, och då skulle det sprida sig till svenska folket trodde man, men så blev det inte riktigt. Och det fanns ju en hel del överflödsförordningar under hela 1700-talet, även före Gustav III:s regentstid. Att man skulle hålla igen, de breda lagren av människor skulle inte ha för mycket exklusiva på sig. Utan man fick ha siden i lilla hättan och i sin sjal, men inte i övrigt. Det fanns vissa så här propåer.
Men det var ändå så att alla påverkades av modets strömningar lite grann i alla fall.
Ja, vi kan ju se då den här kvinnliga adelsdamen. Det här är egentligen ett sceneri, ett axplock av människor ur en tavla som Per Hillerström har målat, som heter Slotteröl på Svartsö slott. En slotterfest helt enkelt. Man firar att slotten är bärgad. Och det är massor med folk i den här scenen, och vi har valt några stycken. Då kan vi gå bort till prästfrun, som ju är nästa steg lite i den här hierarkin, och se hur hennes kofta, det är egentligen en jacka, men det kallas kofta på den tiden, har samma sorts väckband, men ett linnematerial. Och hon har ett förkläde som faktiskt är tryckt i Sverige, inte i Frankrike. Så det fanns ju svenska tryckerier med fantastiska mönster också. Det finns alltså stämplar. Stämplarna var viktiga på 1700-talet. Det var inte kläderna i sig som var viktiga. Det var därför inte konfektionen kom igång på modekläder riktigt. Utan det var textilierna, grunden med stämpeln som var...
Det var kvaliteten.
Statusen var liksom tyget. Ah. Det var otroligt dyrbart med kläder. Sen ser vi också andra i den här montern. Vi möter en piga till exempel med en hetta av bomullstyg. Och bomullstyg kommer ju mer och mer nu från och med 1700-talet ut i de breda lagen. Under 1800-talet är ett billigt material, den amerikanska bomullen. Och hon är ju först, precis som de som har mer råd, är naturligtvis tongivande i modet, och de som är unga, precis som idag.
Och de här influenserna, hur når de ut på landsbygden?
Ja, sådana här tillfällen är ju enormt viktiga när man möts och träffas, kanske på marknaden eller via såna här fester när man minglar med och ser andra i kyrkan också till exempel. Man kan spana på dem som då har lite bättre råd. Det är ofta de som är tongivande, eller de unga då som vågar kliva lite utanför ramen.
Och om vi fortsätter fram, ni har alltså gjort 3 nedslag i den här utställningen. Varför valde ni just de här tiderna?
Vi valde dem därför att det var stora förändringar som påverkade modet. Men det finns naturligtvis fler nedslag, och de syns lite i de här taktila modellerna då. Men om man väljer allt så blir det inget tydligt. Så vi valde nästa steg i 1860-talet, och då har industrialiseringen kommit till Sverige. Och vad innebär då det? Då tänkte jag prata om 2 kvinnor i den här montern. Det här är ett torg i en mellansvensk stad, där olika människor möts. Det kommer folk i vad vi kallar folkdräkt från områden i Sverige där folkdräkten var ett karaktäristiskt plagg i rika områden för bönder. Överlag var annars svenska bondebefolkningen väldigt homogent klädd. Knallar kom och sålde tyger uppe i Kiruna likaväl som nere på Öland. Man hade ungefär samma. Och det visar vi också i den här utställningen. Lite slår vi sönder myten om att det fanns en folkdräkt i alla delar av Sverige, för det gjorde det inte. Det fanns folklig modedräkt. Och de influenserna från modet finns ju liksom i deras plagg också, fast det är på ett annat sätt. Men här ser vi då, jag ska gå in på 2 borgerliga kvinnor. Mm. En lite äldre kvinna, medelålders, som har då det här som du säger, krinolin, som är en rundad form runt hela med en väldigt smal midja. Och till en början när den här formen blev modern så hade man kanske 6-7 underkjolar under här. Och det blev otroligt tungt för livet. Även om man har en korsett under så var det väldigt tungt att bära allt det här. Så då uppfanns krinolinställningen med metallskenor i. Tidigare man kunde ha rotting om man inte hade riktigt råd. Man kunde också ha valben i, bardvalens ben. Men då blev det ju en lätt ställning också som gick att vika ihop. Och det visar vi här vid väggen intill där, som en liten sol nästan. Om man, om man vänder den och drar den så hänger den ut som en form.
Den kan fällas ihop som ett hjul nästan.
Ja, precis. Och hon har då en sidenklänning. Hemsydd sidenklänning. Men det är ett väldigt modernt rutigt tyg. Och färgat med de allra senaste färgningarna. anilinfärger som blev väldigt klara färger. Och den här blå, kornblå färgen är väldigt modern just vid 1860-talet. Lite tidigare kommer den. Och det kan också finnas knallrosa, knallrött, knallorange. Det finns färger som, och de är alltså fasta, de går inte att tvätta bort. Det är ett helt annat färgningssystem. Så tekniken spelar väldigt roll också i modet, vad som kommer. Och den här så här var handsydd. Nu ska vi hoppa fram en 5-6 år och komma till den här kvinnan som är yngre, borgerlig dam. Och hon har en ljus klänning med små svarta mönster på. Och det här tyget är vallstrykt. Det är ett bomullstyg då. Och det är det som kommer stort nu och som också många får råd att köpa. Vallstryck innebär att man meter på meter kan rulla ut tryckta tygerna istället för att hålla på med små block som man hade i handen och tryckte, som var tidigare då. Och den här är maskinsydd och den här är väldigt tidig maskinsydd klänning. I Sverige var symaskinen den första maskinen som kunde köpas på avbetalning. Så kvinnor kunde faktiskt försörja sig på att åka runt också på landsbygden. Ta med sig tidningar, det fanns tryckta tidningar och bilder. Och någon har köpt ett tyg till en klänning och då var man där och sydde upp den till personen i fråga. Så att nu börjar det hända saker och kvinnor kan också försörja sig på ett annat sätt. Och det här med mode är ju, i princip är det ju identiteten. Vad är man i för grupp och vad är du för grupp och vad är jag i för grupp idag? Vad vill jag utstråla med mina kläder? Vad är viktigt för mig? Är det bara bekvämlighet? Det är inte så. Men man förhåller sig till sin omgivning och sitt yrke och ja, vilka man träffar i olika sammanhang. Och det gjorde man då med. Sen har ju då politik och ekonomi som jag sagt spelar roll. Idéströmningar spelar roll. Och tekniska vinningar spelar roll. Det är lite liksom kontentan i den här utställningen. Idag går ju modets spridning väldigt fort via nätet. Det finns ju en helt annan, det är helt annorlunda allting. Men vi går vidare till 1960-talet, det är det sista nedslaget. Och här är vi på, ja, man kan säga Sergels torg eller något annat så, med en mingelplats. Folk är på väg till och från faktiskt tunnelbanan, bussar. Ja, vi har tanten, vi har lite mods, vi har unga tjejer, vi har en hipp. Och vi har här något som jag ska berätta lite mer om. Det är ju så att ungdomarna tar en helt ny plats. De fanns inte som ett begrepp så mycket tidigare. 50-talet ja, men 60-talet så slår man igenom stort också i, som designers. Det är inte bara Paris och röda mattan och så, utan nu kommer London väldigt stort med unga designers och svenska också. Jag ska visa på två. En Marie Comte-klänning här i nylon. Nylon kom ju stort efter andra världskriget, slår igenom på 50-talet. Mycket ett lättvättat material som i herrskjortssammanhangen var det inte särskilt bra. För man blev ju svettig under armarna och det luktade och det gick inte att få rent. Men det var ett vett att hänga och för husmån var det väldigt bra. Men den här är extremt kort. Den är ja, precis under grenen och färgglad. Och den är faktiskt en byxklänning. Ja. Och den är ju extremt kort så att ja, det kanske var en slags eftergift. Men man kunde också ha knalliga färger på benen, men här har vi då vanliga nylonstrumpor. Och nylonstrumporna kom ju också på 60-talet. 66 är strumpbyxor, alltså nylonstrumporna, som blir ju revolutionerande. Inte att man har strumpemanshållare och strumpor, för då kan man inte ha så här kort. Och i beskrivningen till det här, vi har ju katalogen där folk har lämnat in sina kläder, så skriver hon att, och berättar hon att folk tittar verkligen och framförallt på min urringade rygg också. Aha. Som är bar då.
Och det blir ju alltså, jämför man med tidigare så är det ju mycket lättare och mycket enklare och mycket mera hud.
Mycket mera hud och det var ju också väldigt provocerande för många. Det är ju ungdomarna som drar det här vidare. Och sen kan man ju säga att vi har ju också faktiskt satt in lilla tanten här. Tanten är ju på modet fortfarande i andra sammanhang idag. Men här har vi henne i hennes nya höst- eller vårkappa. Och sen har hon ju förstås handväskan och så har hon bagen som i nylon som hon kan ta hem lite matvaror i. Och sen så hatten förstås.
Vad vill tanten utstråla med sina kläder?
Kvalitet. Det är svensk tillverkning ofta. Och efter, ja, i början på 70-talet så går ju svenska textilindustrin helt ner. Det blir ju redan under 50-talet hävda importtullar Så att en billigare produktion från andra länder sätter igång redan årtiondet före det här. Och det blir en nedgång som börjar redan på början av 50-talet. Sen fortsätter den fram till 70-talet och då går teko, textila konfektionsindustrin helt ner i sank. Före 50-talet för att säga, då var det så faktiskt att nästan alla kläder som svenskarna använde var tillverkade i Sverige.
Det var så?
Ja, väldigt stor del. Det finns en avhandling som berättar om detta. Det är fantastiskt.
Så Gustav den tredje fick lite som han ville?
Han fick lite som han ville, det var en bra knall.
Johan Rosengren vid Läns och Riksnytt träffade intendent Helena Lindroth vid Nordiska museet i Stockholm. Och den här utställningen finns kvar till mitten av augusti.